enlargement, effectively restoring sort of a sphere of influence logic that Europe worked decades to bury. So in short, I think a Russia-friendly peace, the one that we've asked the experts to score in terms of likelihood and impact, would not be peace. It would be prelude. It opens the door to more conflict. It fractures Western unity and it undercuts the foundations of European security.
Med det är konflikt slut. Reportrar var Johanna Melén, Lubna Elshanti och Johanna Sjöqvist Harland. Tekniker Stina Fagerberg, Maria Stillberg, Elin Hagman och Lotta Linderar. Producent var Anja Salberg och jag heter Kajsa Boglind.
Stanna kvar, om några minuter blir det panel om säkerhetsbevakning och mediernas egen beredskap i programmet Medierna. Först nyheter, klockan är 11.
Och här är Ekot. Möjligheten att söka vård i sommar ser ut att bli bättre jämfört med förra året. Det här visar Ekots undersökning. Thomas Hedman rapporterar.
Ekots enkät har besvarats av landets samtliga 21 regioner. 10 av regionerna svarar att förutsättningarna för att klara att bemanna vården den här sommaren är bättre än i fjol. Däribland Stockholm, Skåne, Jönköping, Västernorrland och Värmland, där Marcus Nilsson är chef för akuten i Karlstad.
Vi har vänt kurvan och öppnar fler vårdplatser och så även kan hålla mer öppet under sommaren. Och tillgången på sjuksköterskor som har förbättrats.
Tillgången till vårdplatser har ökat i 6 regioner. Bara en svarar att de minskat, Jämtland Härjedalen. Det är de tillsammans med Gävleborg som svarar att förutsättningarna för bemanningen försämrats denna sommar. Enligt Susanna Björklund, biträdande sjukvårdsdirektör vid Region Gävleborg, handlar det bland annat om att de fasat ut hyrpersonal.
Det finns helt enkelt sämre med vikarier.
Utrikes nu, i Charkiv i Ukraina har flera civila dödats i nattens ryska attack med drönare, robotar och glidbomber. Enligt stadens borgmästare så var nattens anfall det största hittills mot Charkiv. I Sudan har flera hjälparbetare från FN dödats när flera lastbilar som skulle leverera mat till Darfur utsattes för en attack.
I ett videoklipp från organisationen Darfur Victim Support syns flera nedbrända lastbilar. På flaket syns rester av det som skulle vara livsavgörande hjälp till tusentals civila. Lastbilarna tillhör FNs livsmedelsprogram och var på väg till staden Al-Fashir. Det skulle vara den första konvojen med hjälp som nått staden på över ett år. El-Fashir beskrivs som helvetet på jorden. Hundratusentals människor riskerar svält och undernäring. Tiotusentals har dödats i konflikten och flera miljoner har drivits på flykt. Mona Ismailyama, Nairobi.
Ett elfel stoppade tågtrafiken mellan Kallhäll norr om Stockholm och Enköping i morse. Men nu ska trafiken rulla igen enligt Trafikverket. Idag får Götaland allt mer luckor i molntäcket, men i eftermiddag väntas Skåne få regn. I Svealand och södra Norrland rör sig morgonens regn bort och når sedan norra Norrland. 10-20 grader. I vår app Sveriges Radio Play just nu om fyndet under domkyrkan i Linköping.
Ja, vi hittade en liten hund av guld. Den är bara 16 mm hög och väger 3,9 gram.
Arkeolog Ann-Charlotte Fält om guldhunden. Läs och hör mer och se hunden i vår app Sveriges Radio Play. Ekots nyheter klockan 11 fick du av Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Närmast denna lördag den 7 juni följer en paneldiskussion om beredskap, medier och säkerhet. Och sen Ekonomi Ekot Extra om resor.
Det här ser ganska bra ut skulle jag säga.
Svenskarna älskar att åka utomlands och i år ser reskassan ut att räcka lite längre än tidigare.
Sen så såklart är kronan betydligt starkare än jämfört med förra sommaren.
Kontanterna, tar du ut dem här i Sverige eller på plats?
Det kan bli lite hur som helst faktiskt.
Man ska alltid ta ut dem på plats, va?
Lyssna på Ekonomiekot extra i appen Sveriges Radio Play.
Och om en halvtimme här i P1 alltså. Men först till Martina Perå och vårt veckoprogram om medier och journalistik.
Spionanklagelser och påverkansoperationer.
Vi måste alltid vara medvetna om det.
Krig i närområdet som väcker frågor om beredskapen på svenska mediebolag.
Om Sverige hamnar i krig, kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu? Att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut.
Hur rustade är egentligen svenska medier i sin bevakning av hot mot rikets säkerhet? Idag i medierna en panel om säkerhets- och beredskapsfrågor i såväl bevakning som i egen upprustning.
Vi är ju inte riktigt vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här. Kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna? Är det rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen? Eller berättar jag då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns?
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierro. Hej och välkomna till medierna den här nationaldagshelgen när Sverige är i en prunkande, syrindoftande försommartid. I stark kontrast mot spirande grönska här utanför så står ju den allt osäkrare värld vi lever i. Dagligen så kommer nya rapporter om påverkanskampanjer, spionmisstänkta personer i Sverige och krig som rasar i dramatisk takt på flera håll i världen. Under de senaste osäkra åren på planeten jorden så har många redaktioner satsat på en ökad bevakning av just säkerhets- och försvarsfrågor. Och vi ska tillsammans med en panel idag blicka inåt och utåt för att ta reda på hur rustad är Sveriges mediers säkerhets- och försvarsbevakning och hur står sig redaktionerna själva i ett eventuellt läge för kris eller krig. Välkomna hit, Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Vi har ett litet ljudtest, så jag frågar dig, favoritfärg?
Rosa.
Och så Thomas Mattsson, senior rådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Vad har du för stjärntecken?
Våg.
Ja, jag med. Mattias Karlsson, granskande reporter på Expressen med fokus på internationella samarbeten och säkerhet. Har du något favoritdjur?
Hästar.
Välkomna hit alla tre. Ja, de senaste åren så har ju mediebevakningen haft en stor tonvikt på försvars- och säkerhetsfrågor på olika sätt. Håller ni med om det?
Ja, men det har blivit vanligare till trasiga kablar på Östersjön och erfarenheter som de svenska mediebolagen inhämtar från kriget i Ukraina, kan vi ju räkna bank-ID som inte fungerar, betalsystem som ligger nere, bussar som ibland står stilla, en rad olika händelser som ibland kan vara helt odramatiskt, någon som har råkat gräva av en kabel när man bygger en väg, men som också kan vara cyberangrepp eller något annat, vilket gör att medierna måste rusta sig för mer oförutsedda händelser än tidigare kanske.
Absolut, och jag tänker att man hela tiden ska ha i bakhuvudet en deklaration som Putin gjorde i december 2021, där han lägger fram krav på en ny världsordning i princip som ju vi ska underkasta oss Rysslands vilja. Och jag tycker att man behöver se mycket det som händer i ljuset av det. Sen är det inte alltid att det är en del av det, men man behöver ju ändå analysera det utifrån att det kan vara så. Mm.
Jag håller med. Jag tycker att ni båda sätter fingret på det som är en utmaning just nu, att det är väldigt många enskilda händelser som ibland hänger ihop, men att mediernas utmaning just nu är att sätta saker i ett sammanhang och ge förklaring. Det tycker jag kanske inte att vi alltid är jättebra på.
Det finns ju en inneboende motsättning mellan att nyhetsförmedla snabbt. Om vi inom loppet av sig ett par dygn har okända drönare över alla Sveriges kärnkraftverk, så det är väldigt ovanligt, och det är klart att det är en stor nyhetsändelse. Ibland kanske det har en förklaring, eller det kanske visar sig att det inte är självklart att det var drönare på exakt varje ställe. Och då tycker vi att vi kanske vill återgå till en normalitet, att har jag lite larmjournalistik kan man tycka. Men sen möter vi rubriker om att ryska underrättelsetjänsten ville mörda vd:n för försvarsjätten Rheinmetall i Tyskland. Och det är otroligt allvarliga, så att säga, terrorgrepp mot demokratiska stater. Och det är klart att vi som representanter för media måste liksom ha en beredskap för att faktiskt ta till oss det här rätt otänkbara, som vi kanske inte riktigt har trott på eller varit rädda för tidigare, men det är en hotbild.
När brister medierna i det här?
Jag är inne på det som Thomas beskriver som just balansen och utmaningen i att kunna avrapportera det som händer här och nu, men sen just förklara, sätta in det i ett sammanhang, gå djupare i skeenden som pågår över en lång tid. Och där har vi på SVT de senaste åren lagt väldigt mycket kraft och resurser på att utveckla nya typer av journalistiska metoder och kompetens. Vår verifieringsjournalistik blir bara viktigare och viktigare för oss, till exempel.
Ett annat sätt som man kan ju jobba, vi har ju på Expressen de senaste 3 åren jobbat mycket med internationella samarbeten, där man framförallt med journalister i Baltikum, i Östeuropa, där man liksom för in kompetens från massa olika områden och så försöker man titta på saker. Men problemet är att det har ju sån tidshorisont, en helt annan än nyhetsarbetet. Så om du säger att du startar igång ett projekt som tar reda på sanningen om de här kabelbrotten, då kanske du pratar 3-4 månader minst. Och sen kanske du ändå inte får fram någonting som faktiskt går att publicera eller som på något avgörande sätt förändrar bilden av det.
Mattias, där sätter du ju fingret på en av utmaningarna. Nu helt plötsligt så ser vi ju att det dyker upp reportrar som har titeln säkerhetspolitisk reporter eller försvarsreporter eller så. Det finns poddar som sänds av Aftonbladet och Sveriges Radio och andra som behandlar den här typen av frågor. Men under snarast 2 decennier så har vi liksom avrustat den kompetensen. Och på samma sätt som mediebolagen lite snabbt fick, så att säga, återanställa och rekrytera medicinreporter under pandemin, så ser man ju nu att vi försöker stärka kompetensen kring säkerhet och försvarsfrågor. Men där har vi nog en brist fortfarande, tror jag.
Jag delar den bilden, och när vi utvecklar vår försvars- och bevakning, så är att koppla ihop våra riksnyheter med våra lokala redaktioner är helt avgörande. Som du nämnde, Thomas, att just utveckla nya uppdrag och en ny typ av reporter är jätteviktigt, men de kan inte verka ensamma, de måste samarbeta på nya sätt.
Om man tänker på början av 2000-talet, då åkte i alla fall kvällstidningarna ut på jobb varje dag. Nu har vi ju personer som kanske har suttit på redaktionen i 1 år utan att ens åka ut på någonting. Och anta då att i någon det blir ett skarpt läge och vi behöver skicka ut folk till att rapportera om ett hus som har bombats. Jag tror att man skulle behöva titta igenom, se igenom överhuvudtaget hur, liksom, vad reportrarna har för skolning i att jobba på fältet.
Inte bara reportrar, Karin. Ni har ju, du är ju utgivare för Riksnyheter. Mm. Men ni har ju, precis som lokaltidningarna, lokala utgivare. Mm. Och det är klart att en del av de, så att säga, publiceringsövervägande som man ska göra, vi är ju inte riktigt, så att säga, vana som ansvarig utgivare att fundera kring så här, kan jag ha ett fotografi på de här soldaterna? Är det rimligt att berätta att det finns leopardstridsvagnar i hamnen? Eller berättar jag då för en potentiell antagonist, en fiende, var de svenska förbanden finns? Alltså när vi pratar publicitetsskada, då är det ju helt andra frågeställningar. I de här frågorna finns det ju inget stöd i de, så att säga, medietiska reglerna. Och de paragrafer som finns i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som ska gälla vid krig, de har ju ingen utgivare som är verksam idag någonsin ställs inför. Så vi får ha respekt för att det är lite ny materia också.
Verkligen, verkligen. Och där sätter du fingret på något som just nu hos oss är oerhört levande diskussion. Vi hade så sent som igår ett slags seminarium för utgivare på SVT som handlade om de här frågorna. För det är inte prövat tidigare. Vi behöver stöd, och också återigen, vi måste samarbeta.
Men jag tror att här finns det också stora lärdomar att dra från Ukraina, om man tittar på hur försvarsmakten och medierna där samverkar. Men då har du ju också de här problemen. Ja, men okej, vi tog en bild, du ser horisonten på den här i samband med den här lilla delen där. Då behöver man ju ha en öppen diskussion om, okej, kan vi publicera den här bilden? Eller vad kan vi göra för att kunna publicera, ta bort det där och gör så?
Jag tänker att vi ska stanna kvar lite i Ukraina just, för redaktionerna har ju under de här åren när det fullskaliga kriget har rasat lärt sig en hel del och haft en tät bevakning. Men hur gör man då egentligen för att hitta fördjupningar och inte bara avge lägesrapporter? Mattias, det kanske du kan börja svara på.
Ja, men alltså, där bygger ju väldigt mycket på att man får, tycker jag, tillgång till soldaterna. Man får komma ut i fält och prata med dem. Och det går ju, det är ganska okomplicerat egentligen. Men sen, jag tycker ett problem är också att få materialet att överhuvudtaget sticka ut. Vi publiceras otroligt mycket, så att liksom hur en ska läsaren se att det här är någonting annat än det vi publicerade varenda dag den senaste månaden innan vi och kom dit och gjorde något reportage liksom. Jag tycker generellt att det är svårt att nå fram.
Det där är intressant. Jag skulle vilja säga att jag har en annan erfarenhet. Intresset är väldigt högt hos vår publik. Sen rapporterar vi på flera olika sätt. Alltså dels är vi på plats, det är det allra viktigaste. Men sen realtidsrapporterar vi ju i vår direktrapportering dygnet runt. Och det är fascinerande hur publiken inte har vikit av. Det är bland vår absolut mest besökta tjänst sedan flera år tillbaka.
Jag tycker det är intressant om man tittar på de ukrainska medierna, så kan man liksom lite generaliserande dela in rapporteringen i tre delar. Det finns en undersökande journalistik i ukrainska Pravda och ett antal andra redaktioner som faktiskt med viss regelbundenhet avslöjar så korruption och missförhållanden. Och vi hade för någon vecka sedan en armébefälhavare som avgick i protest mot sina chefer och var ganska öppen med sin kritik. Det är liksom en riktig journalistik. Sen finns den här journalistiken som vi såg kanske i söndags med drönarattacken mot de ryska flygfälten, där ett antal ukrainska medier kort efter anfallet händelsevis hade tillgång till filmer och satellitbilder, och det är liksom helt uppenbart att den ukrainska säkerhetstjänsten har liksom feedat de ukrainska medierna med den här informationen. Och den var ju intressant och den var helt relevant, men det var liksom, det var inte egen journalistik, utan det var ju läckor som var placerade inför förhandlingarna i Turkiet på måndagen. Och sen har man liksom den tredje journalistiken som jag tror är kanske svår att värja sig från i landet, men som man kan diskutera kring. Det är det här när man exponerar ryska och nordkoreanska krigsfångar. Man sätter dem framför tv-kameran, man intervjuar dem, och det kan ju eventuellt vara krigsbrott. Och det kanske blir så i den sådan patriotismens yra, så att säga. Men där får ju liksom journalistiken, tycker jag, väl förtjänt kritik ibland. För att där springer ju de lokala medierna och faktiskt regeringens ärenden på ett sätt som inte är positivt. Men det är en ganska pluralistisk mediebevakning i Ukraina, vilket ju inte är självklart ett krig. Det tycker jag man måste ge dem.
Ja, nu ska vi vända blicken in mot Sverige och svenska redaktioners egna beredskap. Hur ser den egentligen ut om vi skulle hamna i ett läge av kris eller krig?
Det är ju intressant vad som skulle hända om svenska, om Sverige hamnar i krig och svenska män och kvinnor ute i fält och slåss för Sverige. Kommer vi då ha samma typ av risktänkande som vi har nu, att vi står lite på läktaren, vi följer inte med ut? Kommer läsarna verkligen acceptera att vi inte står vid de här människornas sida ute i fält? Det tror inte jag, utan jag tror att då måste man tänka om. Man måste ta mer risk, man måste vara mer närvarande.
Det blir ju en helt annan. Jag var ju i Ukraina för ett par veckor sedan och då besökte bland annat en lokaltidning. På en lokaltidning som vi var i Tjerniv, där hade så att säga layoutchefen precis kommit tillbaka till jobbet utan båda armarna och utan ett öga. Då blir det ganska konkret när man tänker så här att, ja visst, man kan stå på distans och man kan rapportera och det är jätteviktigt. Men så har du liksom egna medarbetare som stupar, som blir skadade eller som kommer tillbaka svårskadade. Då kommer det ju väldigt nära, tror jag, för dem.
Ja, och jag menar, ska du som läsare då acceptera att din tidning sitter i trygga Stockholm i en bunker och skriver på Telegram liksom? Nej, det kommer ju inte funka, utan då kommer ju kravet vara att vara ute i fält. Och då kommer man ju osökt i frågan, har vi personal för det som är tränade för det?
Nej. Har vi chefer som är beredda att fatta de besluten? För nu är det så här, om man ska skicka någon, om man jämför med hur det var förr, då skickade man ju så här, du har varit i den här zonen förut, du får åka igen. Det fanns ju inga säkerhetsutbildningar. Man började kanske på 80-90-talet börja ha med sig hjälm och väst och så här, men det var ju liksom den säkerhetsåtgärd som fanns. Nu skickas ju ingen till de här konfliktzonerna från stora medier som inte har genomgått säkerhetsutbildningar och det samtal när man kommer hem och så. Men om det här sker i Sverige, då finns ju inte den möjligheten. Och då måste också cheferna på redaktionerna vara beredda att skicka ut medarbetarna och säga så här: ja, Mattias och Kari, nu händer någonting här i hamnen. Ni måste faktiskt åka dit. Ja, men jag är inte tränad för det. Nej, det är ingen som är här i Nynäshamn eller Norrtälje eller Gävle. Men ni måste faktiskt ta reda på vad som händer. Och det är, ju, det är vi inte heller vana vid.
Men samtidigt måste man ju redan nu, det finns ju, det är ju inte som att det är skrivet i sten att människorna inte behöver ha någon utbildning, utan man kan ju redan nu ta steg. Jag menar, tänka igenom bara. Vill du ha en kollega som inte vet hur han räddar livet på dig om en bomb trillar på redaktionen? Nej, det tycker jag är ett grundkrav man kan ställa. Att du kan grundläggande sjukvårdsutbildning, att du har någon slags förståelse för den här typen av situation.
Jag tror att den absolut viktigaste beredskapsåtgärden eller förberedelsen som en svensk journalist kan göra och som en mediechef kan kräva av sin personal, det är att alla har läst MSB:s broschyr. För om alla som jobbar på ett mediehus har säkerställt att man har i sin familj mat, vatten, mediciner och den typen av förberedelser, då är det betydligt enklare att gå till jobbet och göra ett bra jobb. För det har man ju märkt i Ukraina, att de första dagen, dygnen efter den fullskaliga invasionen, då hade medierna ändå viss erfarenhet och förberett sig. Men folk kom ändå inte till jobbet. För man meddelade så här: ja, jag vet att jag ska jobba, men jag måste först skjutsa mina barn till Polen. Så att det där... Men
det här är ju, det blir ju väldigt konkret. Och public service har ju... Vi är en utpekad del av totalförsvaret, till skillnad ifrån kommersiella medier. Och allt det ni nu beskriver eller tänker högt kring, det är sånt som vi just nu jobbar med och försöker ta höjd för. Det är en del av vår kontinuitetsplanering som, även om inte jag kan gå in på detaljer i hur den ser ut, så handlar det ju om att förbereda min och andra redaktioner inom SVT för att kunna klara av att sända även om krisen eller kriget är ett faktum.
Det är ju mycket snack om det utökade beredskapsuppdraget för public service. Vad betyder det där egentligen för er rent konkret? Vad är det ni måste göra? Hur ser det där utökade beredskapsuppdraget ut för SVT?
Alltså, det är ju stort, det är omfattande, det är viktigt. Och detaljerna kan jag inte gå in på, men det handlar ju om att stärka vår förmåga, både vad gäller cybersäkerhet, men det handlar om att ha journalistisk verksamhet igång som fungerar, även om vi behöver omlokalisera. Oavsett vad som händer, leverera nyheter till befolkningen.
Alltså, de kommersiella nyhetsmedierna, de är också en del av totalförsvaret i den meningen att de definieras som samhällsviktiga av MSB. Och det är otroligt viktigt att vi har många, så att säga, inte bara lokal-tv och lokalradio utan även lokaltidningar. Men det leder ju till frågeställningar som vi aldrig riktigt har ställts inför. Vad händer när den här redaktionen på orten har en chefredaktör som börjar fatta beslut som inte kanske är bra medieetiskt, som kanske inte är bra ur ett säkerhetsanseende, eller där man skriver på ledarplats att man kanske ändå måste lyssna in på Putins argument? Då har vi liksom former för hur man byter en utgivare, det är styrelsebeslut eller det är på delegation och så. Här är de inte alla riktigt. Den här governance-modellerna som vi har idag, de är kanske inte helt förberedda för den här typen av frågeställningar. I Ukraina finns det ju exempel på att ryssarna snabbt ockuperade områden. Journalisterna flydde som alla andra. Ryssarna klev in på redaktionen och sa: vad bra, här finns det en tryckpress och en tidning. Och så kom tidningen ut dagen efter. Såg likadan ut, samma logotyp, men med lite annat innehåll och en annan position i en del frågor. Hur förhåller man sig till det, så att säga? Så att det är klart att det måste vi också vara fundersamma kring.
Men där finns det ju förberedelser också som man kan göra som skulle vara användbara redan idag. Jag menar, vid en kris till exempel, att man har satellitkommunikationer som fungerar i Sverige. Mobilnätet går ju ner när det är stora händelser mitt i en terrordåd eller så. Alla ringer samtidigt, det slocknar. Nu finns det ju bra, även om mask inte är att lita på, så finns det ju ändå bra utrustning. Det kommer ju fram nya alternativ också. Att man tittar på och upphandlar det där redan nu. För att det är ju liksom att ledtiderna i att få fram saker är ju så långa. Liksom att man ska, om man nu vill ha en förberedelse, så får man ju börja någon gång.
Och jag skulle vilja påstå att vi är där redan nu. Jag menar, vi och andra medier är regelbundet belastningsattackerade. Vi prövar våra system tyvärr nästan på veckobasis. Och där är en erfarenhet vi har och som är otroligt viktig för oss, det är att hela tiden träna. träna i vardagen, alltså i våra journalistiska verksamheter. Att inte beredskapsfrågorna och kontinuiteten ligger någon annanstans, utan det måste in i den redaktionella vardagen.
Ni alla lyfter problem med just att det är mycket deskjournalistik, den här kunskapen finns inte på golvet. Det är massa viktiga frågor som kanske lyfts i ledningsgrupper och sådär. Men hur ska den här kunskapen komma ner till de som faktiskt kommer göra arbetet vid en händelse av kris eller krig, det vill säga reporterna på golvet?
Ja, men jag, återigen, det handlar om att ta in det i den redaktionella vardagen. Och där handlar det om att en viss nya journalistiska metoder som jag var inne på tidigare, hos oss verifieringsjournalistik, nya typer av samarbeten, det är en del av vår vardag idag. Så jag skulle nog vilja hävda att medvetenheten om beredskapsfrågor på redaktionen hos oss är god. Det är någonting vi gör i vår vardag.
Jag tror att den är ökande också. Generellt inom svenska medier, och det gäller även tidskrifter, tror jag. Men jag tror att en hel del av det här är ett ganska strukturerat arbete som ändå börjar liksom uppifrån och ner. Man måste liksom avsätta resurser, man måste utbilda. Det handlar om skalskydd, det handlar om informationssäkerhet, det handlar om redundans i system, det handlar om huruvida man ska krigsplacera, om man ska anmäla sina arbetsplatser eller tryckerier till styrel, alltså tillgång till elektricitet om den blir ransonerad. Det finns ett antal olika så här formella beslut som måste tas, och de måste tas på ledningsnivå, och i vissa fall måste besluten tas av myndigheter. Sen kommer man till själva redaktionerna, och då är det klart att då kan man ställa sig själv frågan, hur många chefer har flera simkort från olika operatörer? Om ni har en operatör som ni normalt använder, har cheferna simkort till någon annan operatör i plånboken? Och att man pratar om dem, att man, det här behöver inte vara så kostsamt, att man sitter i sånt här rum, man gör scenario nästan vid bordet, och hur gör vi, Mattias, om inte du får fatt i mig, hur gör du då, vet du var jag bor, och om jag ska in och jobba, hur får du fatt i mig, liksom, jaha, just det, börjar man tänka, och då har man löst liksom några problem liksom. Så att det gäller att komma igång med det här tankesättet, tror jag.
Sannoliken.
Ja, men det tror jag också. Men det finns ju också ett inbyggt problem i hur redaktionerna är strukturerade nu, i alla fall på många dagstidningar. Det är ju att grunden förr i tiden i den liksom vardagliga logistiken av arbetet på fältet, det var ju fotograferna. De hade bilarna, de hade oftast teknik, kunde såg till att allting blev hemskickat, och reporterna har ibland inte ens körkort. Men nu har man ju knappt några fotografer. Expressen har ju inga fast anställda fotografer sedan många år. Aftonbladet har ju kvar några, men inte jättemånga. Alltså, så här, vem ska ens, vilken bil ska vi åka i om vi ska åka ut på jobb?
Och hur laddar du din elbil?
Ja, nej, precis. Nej.
Ja, det här är ju ändå hypotetiska situationer som vi pratar om, tack och lov. Men det sker ju faktiskt en hel del spektakulära händelser här och nu i Sverige. Jag tänker på flera säkerhetshändelser som har varit aktuella. Till exempel de båda tidigare säkerhetsrådgivarna Landerholm och Thyberg. De här UD-diplomaterna som greps misstänkta för spioneri respektive grov obehörig befattning med hemlig uppgift. Och så inte minst säkerhetsskandalen på Lantmäteriet som ju du, Mattias, avslöjade. Är det bara jag, eller känns det inte lite som att vi är i en ny kalla kriget era i medierapporteringen?
Ja, men det är väl inte så konstigt. Jag menar, det är ju den heta frågan. Alltså, alla säkerhetsfrågorna är ju viktiga, samhällsviktiga frågor. Dels så riktar man ju ljuset på det medvetet, såklart, titta på sådana frågor. Men sen är det också att det vet ju även läsarna, och läsarna hör av sig och tipsar om olika saker. Men sen är det ju, jag menar, Lantmäteriet är ju ett bra exempel på det, att det pågår ju en enorm process ute i statliga förvaltningar, kommuner och sånt, där man behöver ta hänsyn till helt nya omständigheter. Du har säkerhetsskyddslagen och frågeställningar som man inte ens har gjort, som i Lantmäteriets fall. Där man inser att, aha, du ska dra en kabel över en åker till en hemlig bunker på andra sidan. Men vi kan inte tala om för den som äger den här åkern att vi ska dra en hemlig kabel, för då är den ju inte hemlig längre. Jaha, hur gör vi nu? Alltså, det finns ju väldigt många sådana problem som inte, och det här finns ju överallt i hela samhället, liksom, att man ska helt plötsligt ska väldigt mycket vara hemligt.
Mm. Men är det svårt att landa rätt när så mycket är hemligt?
En retorisk fråga, men ja, och jag tycker som sagt att utmaningen är, det är ju inte att avrapportera eller bevaka, men det är just att ge ett större sammanhang, och när vi har att göra med hemliga uppgifter så är det väldigt svårt. Så det kan vara och vill jag hävda det är relevant att rapportera vad som händer inom till exempel UD. Men när vi sen inte kommer vidare, då blir det knepigt. För där i väcks ju konspirationsteorier, vår publik får inte svar.
Jag tycker att staten och regeringen och huvudtaget myndigheterna måste lita mer på befolkningen. Att vi kan ta till oss sanningen. Säg bara som det är. Försök inte liksom svepa in det, krångla till det och dölja skiten. Bara, men säg bara som det är. Vi klarar av sanningen, liksom. Det är inga problem.
Men ibland kring vissa av de här händelserna som har varit aktuella den senaste tiden så är det ju faktiskt diametralt olika bilder som är ute i medier och alla hänvisar till sina respektive hemliga källor. Har medier bringat klarhet eller snarare skapat förvirring när det kommer till bevakning av spionanklagelser och säkerhetsrisker?
Det där är ju en relevant fråga, men vad är svaret? Skulle någon av oss säga så här, nej, vi borde inte rapporterat. Det blir ju, det fungerar inte. Som publicist vill jag nog ändå säga att så här, nej, vi har inte bidragit till förvirring. Men jag förstår att det är det du far efter.
Nej, men jag menar, världen är förvirrande. Vi rapporterar om världen, alltså är det förvirrande. Alltså, och i den mån vi kan så försöker vi ju förklara och lägga fram. Men menar, vad skulle alternativet vara då? TV4 har uppgifter. Exakt. Och ett läckt mejl där de ser att den här personen är med i den här gruppen. Ska de inte rapportera? Det är klart de ska. Alltså får man väl reda ut det allt eftersom.
Jag tror att det, i grunden är det positivt att det finns liksom en pluralism på mediemarknaden här. Att det finns olika uppgifter och medier som i någon mening konkurrerar med varandra. Sen är det klart att det ligger i sakens natur att när det är förundersökningssekretess eller till och med försvarssekretess, att då kommer inte all information vara tillgänglig. Många gånger får vi långt, långt senare, och kanske decennier senare, en klarare bild när dokument avhemligas, när folk skriver sina memoarer, när folk kanske ställs inför rätta ibland efter krig och så. Så vi är inte där än. Så att jag tror att man måste ha respekt som mediekonsument för att jag kan inte få veta allt.
Nej, men samtidigt så tycker jag att Sverige skulle ju kunna vara bättre på att vara öppna. Men att ta till exempel förundersökning kring Nord Stream-sprängningen. Där man istället för att lägga ner den så att den går att begära ut, låter den bara ligga i någon slags halvdvala. Och sen kommer all information i princip från Tyskland. Vi var ju med i ett samarbetsprojekt med tyska partners och fick fram massa uppgifter. Men som i Sverige liksom, säger man absolut ingenting. Trots att vi vet att båten varifrån sprängningen utfördes besökte Sverige. Mm.
Men ett begrepp som förekommer väldigt ofta nu är ju påverkansoperation. Regeringsföreträdare och åklagare har anklagat medier för att bli en del i en påverkansoperation i sin rapportering. Bland annat om Tobias Thyberg, Joakim Medin och den här gripna kurdledaren i Gävle. Hur ska man tänka kring risken att medier blir en del i en påverkansoperation?
Man måste alltid vara medveten om det. Och där är egentligen de journalistiska grundprinciperna det som är allra viktigast. Och sen också i viss mån nya typer av journalistiska metoder. Att hela tiden så här, vad har vi för källor, vad är våra egna uppgifter, vad kan vi verifiera, vad kan vi inte verifiera?
Jag tror också att här får man vara lite försiktig i debatten, för att vad som är en påverkansoperation, det är lite vagt begrepp. Och ibland kan ju en person som för ett resonemang, man ifrågasätter, man vänder argument för och emot, och då kan motargumentet från en kritiker vara, nu för du fram ett ryskt narrativ. Mm. Och så kan det ju vara, men det måste också vara så, vi måste kunna ha en fri debatt. Man måste kunna få anföra sakargument som, även om de ibland liknar de som förs fram från Kreml, så kanske de ändå är relevanta i debatten. Så att vi får inte heller liksom så att säga, cancellera röster i debatten bara för att de är avvikande.
Håller jag verkligen med om.
Och ett annat problem är ju att en lyckad påverkansoperation innehåller ju uppgifter som vi ändå måste publicera. Alltså som är sanna och relevanta och som vi måste ta i tag i, även om vi vet att det här är en rysk påverkansoperation.
Ja, jag tycker Thomas hade ju ett bra färskt exempel från Ukrainas attack på Ryssland, där det är helt uppenbart att säkerhetstjänsten planterade videomaterial som undertecknad valde att publicera därför att det var relevant, bedömde jag.
Ja, nej, men det var ju självklart.
Så jag är plus på din tes här.
Ja, det jag menar, och som vi tar de här bilderna på nya säkerhetsrådgivaren. Ja, det är ju säkert högst troligt att det var en påverkansoperation på något sätt. Man ska ändå tänka sig att de ska ha först hittat bilderna,
De ska ha kunnat förutse att det är han som utses och de ska hitta rätt personer och skicka de här till, och allt inom loppet av 25 minuter eller vad vi pratar
om. Det är bra jobbat.
Jag tycker det är ganska effektivt. Men så det är klart att det är så. Men det är ju fortfarande relevant att rapportera om. Och jag menar, som Dagens Nyheter ställer frågor om de här bilderna, och även Aftonbladet gjorde det, och sen avgår han. Ja, vad fan ska man göra? Det är klart man publicerar.
Med de sista orden från Expressens granskande reporter Mattias Karlsson så får vi runda av dagens panelsamtal här. Tack ska du ha. Tack också till Karin Ekman, programchef och ansvarig utgivare på SVT Nyheter. Och tack till Thomas Mattsson, seniorrådgivare på Bonnier News och vice ordförande för tidningsutgivarna. Tack för att ni kom hit till mediernas väldigt varma lilla studie här på Mariaberget i Stockholm.
Tack.
Tack. Tackar.
Programmet ljudmixades av Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig nationaldagshelg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Tack tillsammans säger vi till medierna i P1. Reskassan ser ut att bli lite bättre för många den här sommaren. Inte minst tack vare den svenska kronan, att den har stärkts kraftigt mot flera valutor. Men det gäller att se upp med vilken kurs man får när man växlar. Mer om det här och en hel del annat om en liten stund i Ekonomiekot Extra med Hanna Malmodin.
Gazas civila lider och regeringen skärper tonen mot Israel. Vad kan Sverige göra mer än att använda ord? Utrikesminister Maria Malmer Stenergard är gäst i Ekots lördagsintervju. I appen Sveriges Radio Play och 12.55 i P1 på lördag.
Helena Isén, blir rapporten om invandringens kostnader ett slagträ i debatten?
Det finns nog de som hoppas det, men hela frågan är mindre infekterad idag.
Fredrik Furtenbach, vem har störst anledning att deppa över SCBs nya mätning?
Då får man nog välja Moderaterna som leder en regering som ligger långt under oppositionen.
Lyssna på det senaste avsnittet av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund. Finns i appen Sveriges Radio Play.
Svenskarna älskar att åka utomlands och i år ser reskassan ut att räcka lite längre än tidigare.
Det här ser ju ganska bra ut skulle jag säga för oss som konsumenter.
Dels så är hushållens köpkraft lite bättre nu, och sen så såklart är kronan betydligt starkare än jämfört med förra sommaren.
Men det finns samtidigt en del fallgropar att se upp med.
Kontanterna, tar du ut dem här i Sverige eller på plats?
Det kan bli lite hur som helst faktiskt.
Man ska alltid ta ut dem på plats, va? Ta inte ut dem i Sverige, människor.
Det här är Ekonomiekot Extra. Jag heter Hanna Malmodin. Vi ska strax reda ut hur man ska tänka kring sånt som uttag och växelkurser och annat. Men man kan börja med att konstatera att vi redan är en bit in i juni och att semestern närmar sig med stormsteg för många. Och precis som vanligt så är det också många som tänker åka utomlands. Viggo Kavling, du är redaktör för affärstidningen Dagens PS Weekenddel och har bevakat resebranschen under många år, bland annat som chefredaktör för en resetidning tidigare. Svenskar reser ju betydligt mer än de flesta andra europeer. Hur kommer det sig, tror du?
Ja, men det är många olika anledningar. Dels är det vädret, det är kallt och jobbigt och man längtar till det. Sen har vi en väldigt lång tradition av att åka på charterresor. En vecka i solen, det började för mer än 50 år sedan, och då mellanlandar man på olika ställen. Men nu finns det finns väldigt mycket kapacitet, det finns duktiga svenska researrangörer.
Mm. Men sen är det ju också så att svenskar har ju lång semester också jämfört med många andra.
Ja, det är många, väldigt många olika faktorer som sammanvärder. Men jag tror att det här kulturella, och sen så senaste åren så eldas det ju här på av sociala medier. Så att man har gjort tester då, ta en bild på din nya diskmaskin, 5 likes, ta en bild när du är på en kryssningsbåt med en drink, 50 likes. Och dels stärker du den som sitter och dricker drinken, jag fick 50 likes. Men de här 50 som har likat, de säger till sin partner, när ska jag och vi åka på kryssning? Så att sociala medier Och efter pandemin ser vi också att upplevelsekulturen, den har stärkts, andelen av upplevelser jämfört med att köpa diskmaskiner, den har ökat. Och det är ju för att, vad minns vi av livet? Jo, vi minns drinken, men diskmaskinen, ja, så länge den inte har rasat ihop fullständigt så prioriterar vi andra saker.
I en undersökning från storbanken Nordea svarar 4 av 10 att de planerar att åka utomlands under semestern i sommar. Och resebolaget TUI har beställt en liknande undersökning och där svarar hälften att de tänker åka utomlands det närmaste året. Och reporter Hampus Zetterqvist gjorde en liten frågeenkät på stan kring det här.
Vi har ju ett sommarställe, så där brukar vi vara för det mesta.
Om du ska utomlands någonstans?
Ja, då har vi varit ganska. Vi har varit på Kanarieöarna en hel del. Men nu har vi skaffat hund, så nu har vi varit i Spanien, Närsa har vi varit också, ja, lite så. Ja.
Hur brukar du tänka när du väljer utomlands? Är det liksom värde för pengarna eller uppleva något nytt?
Ja, det är väl uppleva något nytt och värde för pengarna också.
Alltså jag skulle inte säga att det är liksom prio ett, men det är klart att det finns ju där. Och man kanske inte åker till Schweiz istället för Österrike. Alltså det är väl liksom, det är klart man väljer väl beroende på prissituationen i olika länder.
Sa först Monica och sen Hugo. Moa Langemark, du är konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen. Det är ju verkligen inte alla som har råd att åka utomlands överhuvudtaget, men det verkar som att det är en del som gör det ändå.
Ja, så verkar det. Och vi ser ju också i vår data att hushåll tenderar att ta mer lån inför sommarsemestern. Det är en tydlig säsongsvariation här. Likadant att man betalar mer på faktura i maj månad till exempel. Och vi har ju också ställt frågor till hushållen inför den kommande sommarsemestern här. Om man planerar att ta lån eller misstänker att man kommer behöva ta lån för att finansiera sommarsemestern. Och då är det ju så många som 11% som svarar att ja, så är det.
Mm. Och hur tänker du kring den siffran? Den låter ju väldigt hög.
Ja, nej, men det här är ju problematiskt för svensk ekonomi befinner sig ju sedan en tid tillbaka i en lågkonjunktur. Och det är ju exceptionellt osäkra tider nu på många plan och vi vet inte hur det kommer slå mot svensk ekonomi och mot svenska hushållsplånböcker. Så det rationella nu kanske snarare är att bygga upp en rejäl buffert, hur tråkigt det än låter.
Ja, det låter ju inte jättekul kanske, men är det sämre att låna till semestern än att låna till exempel till en diskmaskin som Viggo pratar om?
Ja, men det beror lite grann på såklart hur de ekonomiska förutsättningarna ser ut annars. Är det så att du verkligen behöver en diskmaskin så är det såklart att då behöver man ju prioritera diskmaskinen långt före en sommarsemester. Men det här är ju klurigt för att barn och unga idag har nog lite annan inställning till resande och en annan förväntansbild som de får till sig från vänner, från sociala medier som vi hörde här om. Att alla andra åker ju på sommarsemester. Men ett viktigt budskap här är ju då att viktigt att man pratar med sina barn om pengar och de förutsättningar som man har i sin familj. Att man är inte rädd för att inkludera barnen i som det ekonomiska samtalet och att de förstår liksom vilka prioriteringar man behöver göra.
Mm. En annan fråga som många ställs inför när man ska resa är hur man ska tänka kring försäkringar. Hur ska man tänka?
Mm. Ja, men det beror ju lite grann på vad det är för typ av resa som du ska göra. Man behöver ju alltid vara försäkrad när man åker utomlands. Men i alla hemförsäkringar så ingår ju ett reseskydd som täcker kostnader för om man skulle bli sjuk till exempel. Och det här skyddet, för de allra flesta så räcker det ju i 45 dagar. Det kan vara något längre hos vissa aktörer. Och är det så att du betalar resan till exempel med ett kort så ingår ju också i många fall ett avbeställningsskydd. Så du har ju redan i grunden då ett ganska bra skydd. Samtidigt är det ju många aktörer som gärna vill sälja på dig extra reseförsäkringar. Och klickar du inte i direkt så kanske du till och med får upp en liten varningsruta om att är du säker på att du ska åka oförsäkrad. Men i de allra flesta fall så har man ju då redan ett bra skydd genom hemförsäkringen. Och framförallt om man också betalar med kort. Så läs på och se vad som gäller i dina försäkringar.
Mm. Mattias Nyman, du är vd för jämförelsesajten flygresor.se. När du tittar på antalet sökningar som görs och vilka destinationer det söks på, vad drar du för slutsatser?
När jag tittar på vart folk vill resa i sommar så är det de gamla vanliga. Spanien alltid på topp. Och den som dalar mest kan man säga är USA. Där är inte intresset lika starkt som det var förut. Turkiet är också lite svagare intresse. Och man kan säga att de som klättrar en aning är Frankrike och Italien.
Om du vill sätta lite siffror på några av dem där då, hur ser det ut när du tittar på Turkiet och USA till exempel då?
Och titta på de sökningarna som är gjorda i maj då, så Turkiet sjunker med 19%. USA faller med 25%, men där har vi sett egentligen större fall tidigare i år också. Och Frankrike ökar med 10%, och så har vi en riktig raket som är Syrien, som där har hänt en hel del, som ökar med 20 000%, men det är ju för att det var i princip noll som reste dit för ett år sedan.
Men just USA och kanske framförallt Turkiet då, har du några teorier kring varför det ser ut som det gör?
Ja, i USA, uppenbart mycket som händer i USA. Där ser vi en väldigt tydlig korrelation mellan uttalanden från den amerikanska administrationen. Turkiet är lite mer svårbedömt, men vi tror i alla fall, och vi ser det ofta, att nyhetsflödet om många länder påverkar intresset för att resa till olika ställen.
Vad tänker du om det här, Viggo? Är det något du märker också?
Ja, nej men USA så tror jag, alltså det är en Donald Trump i kombination, nu har ju sig dollarn gått ner lite, men det, fortfarande är det ju så att det är fruktansvärt dyrt att bo på Manhattan, alltså det är ju, och priserna på lite finare hotell har stuckit iväg oerhört mycket, premiumhotell jättemycket, så att, alltså kombinationen Trump och att det är väldigt dyrt i USA fortfarande gör att, ja, sådana som jag som har åkt jättemycket till USA håller igen. Turkiet är lite mer komplext, för jag tycker det var intressant när han, den här svenska journalisten, släpptes, så han avvarade inte från resa från Turkiet, och Istanbul och Antalya och där alla turisterna är, där röstar man ju inte på Erdogan, så att om inte folk åkte dit och turistade så på något sätt då stöder man ju på sätt och vis Erdogan i det. Alltså, har man inte så mycket pengar så är ju Turkiet fortfarande, även om, ja, det är en väldigt bra, du får väldigt mycket bra all inclusive semester i Turkiet för pengarna. Om man jämför i Spanien är det dyrare, och Frankrike och Italien är ännu mycket dyrare.
En bra nyhet för dem som tänker resa utomlands är att semesterkassan ändå kan räcka lite längre än tidigare. Anders Eklöf är valutastrateg på Swedbank.
Dels så är väl hushållens köpkraft i generella termer lite bättre nu. Om man tittar på, vi har lite bättre reala disponibel inkomster jämfört med förra sommaren. Och sen så klart är ju kronan betydligt starkare än jämfört med förra sommaren.
Både euron och inte minst dollarn har blivit billigare, men även andra valutor.
Turkiet är ju till exempel en valuta, turkiska liran har ju försvagats med 20% om man jämför med förra sommaren. Så det är ju markant. Men man kan ju också faktiskt nämna närområdet här. Kronan har ju även stärkts något mot norska kronan, om vi då ser jämfört med förra sommaren då, det är väl ungefär 6%, så att det kan ju vara intressant som ett resmål.
Den svenska kronan är faktiskt den valuta som stigit allra mest i värde på sistone av de allra mest handlade valutorna på valutamarknaden. Och många bedömare räknar också med att den kommer stärkas ytterligare. I ett program för några veckor sedan så pratade vi om vad den här kronförstärkningen beror på och vad det innebär för ekonomin i stort. Men för de som ska ut och resa i sommar, Moa, så är det ju bra.
Ja, i många fall så är det ju det. Men det beror ju också på hur inflationen har utvecklats i landet man ska resa till. Så till exempel som ett land som Turkiet till exempel, som har haft väldigt hög inflation, där kanske det inte riktigt är lika stor effekt som det kanske är i andra länder.
Nej, precis. Där märker man egentligen inte den här kronförändringen, eftersom priserna har också följt med upp.
Ja, men precis.
Och när vi spelar in det här programmet så är det torsdag. Och i morse lät det så här i ekonomiekotsändningar.
Till sist valutan. En dollar handlas för 9 kronor och 60 öre. En euro för 10 kronor och 96 öre.
Men Moa, de där kurserna som man brukar höra, vad det kostar på valutamarknaden, det är ju just valutamarknaden. Det är ju inte de växelkurser som man själv får betala.
Nej, tyvärr är det så. Och det beror ju på att när du betalar till exempel med ett kort utomlands så tas det ut avgifter. Och då är det bland annat valutaväxling, och det kan också vara uttagsavgifter. Så det är ju bra att ta reda på, precis som med dina försäkringar, ta reda på vad som gäller för ditt kort. Och det kan du göra enkelt genom att gå in på till exempel konsumenternas.se, som är en oberoende jämförelsesajt, där du kan kolla på vad olika bank- och kreditkort har för avgifter och vilka som är bäst på resan.
En lyssnare som hörde av sig hade tagit ut euro i en bankomat här hemma, och han noterade att den kurs han fick betala var 6% högre än dagskursen den dagen. Och jag bad bankomat förklara hur deras kurser bestäms, och de svarade att de använder Riksbankens så kallade snittkurs och plussar på drygt 6%. Men det allra mesta av de där extra procenten går åt till att täcka omkostnader, sa de, och att ambitionen är att alltid ha en bättre kurs än växlingskontoren.
Vad säger du om det, Moa? Men man får räkna med att det blir ungefär 6% påslag.
Så kan det vara. Men det kan ju vara så att det kanske även är billigare att ta ut i uttagsautomat utomlands. Sen så är det ju bra att man också har med sig lite kontanter när man reser in i ett land om någonting händer. Men man kanske inte ska ta ut några större summor i Sverige utan att man satsar på att göra det utomlands.
Reporter Hampus Zetterqvist frågade bland andra Monica som han träffade på stan i Stockholm hur hon brukar tänka och om hon brukar växla pengar här i Sverige innan hon åker iväg.
Ja, det har jag gjort. Fast det var ju för sig länge sedan.
Varför har du slutat med det?
Nej, men därför att jag tror att det är smartare att ta ut ofta på plats.
Bankomater på plats?
Ja. Och det var ju lite dumt när vi gjorde det i Budapest. Vi hade fått råd om att vi skulle ta då bankomater. Men då hamnade vi på någon bankomat som hade varit jättehög sån växelkurs. Och det tänkte vi inte på, men sen började vi liksom att jämföra och såg vad där vi blev lurade lite grann.
Hur brukar ni tänka kring alltså, betalmetoder väl på plats?
Alltså jag brukar alltid ta ut lite cash. Så.
De kontanterna, tar du ut dem här i Sverige eller på plats?
Ja, det beror på min planering. Det kan bli lite hur som helst faktiskt.
Man ska alltid ta ut dem på plats, va? Jag brukar gå till en bra bank, välkänd, då får man bra kurs. Ta inte ut dem i Sverige, människor.
Ta Elsa och sen Hugo där i slutet. Hade de rätt här?
Ja, men det låter ju som de tänker ganska klokt. Alltså det viktigaste tror jag här är att man tänker att man har flera olika sätt att betala på. Tidigare så låg ju Sverige väldigt långt fram när det gäller kontantlösa betalningar. Men många länder har ju kommit i kapp i stor utsträckning och det går att klara sig ganska bra med kort. Men det är ju heller inte så länge sedan som vi hade ett stort strömavbrott på hela Iberiska halvön. Och det här visar ju också på att det är bra att ha flera olika sätt. Dels då lite kontanter, men också kanske två olika kort att kunna betala med om någonting händer med ditt första kort. Så att du har lite backup. Men sen vill jag också trycka på det här. Det är ju viktigt att du inte går runt med massa kontanter på dig. För är det så att du blir bestulen eller att du lämnar kontanter på ditt hotellrum som du blir av med, så är ju ersättningsbeloppen i hemförsäkringen väldigt låga. Så att, försök hitta en balans där så att du som klarar kanske det nödvändigaste har kontanter för det. Och sen då liksom varierar och använder liksom de betalsätt som du där tycker verkar vara smidigast, enklast och billigast också. Så att man inte heller går på den här niten som kvinnan i Budapest.
Mm. Vad tänker du kring det här med kontanter och kort och sånt?
Men alltså, jag reser ju väldigt, väldigt, väldigt mycket och jag har aldrig med mig några kontanter. Och alltså, det funkar ju över hela världen. Alltså, typ när jag var i Malaysia senast så tog jag ut lite pengar. Men det slutade ju bara med att jag växlade in dem igen sen när jag kom hem. Så att korten har liksom slått igenom. Och vad jag förstår så är det många nya kortbolag som vill in på marknaden och de har bättre priser på det här. Faktiskt är det på det sättet.
Men det som jag tänker och vill lite grann trycka på är att det är ju bra att kunna betala även i ett offline-läge, för sådana kan ju inträffa. Och det är ju knepigt när det händer i Sverige att betalsystem slås ut. Det händer ju ibland till exempel att en matkedja drabbades till exempel och sådär. Och då är man ju glad att man har lite kontanter. Så lite samma tänk där, liksom, att man har en backup och att man är lite mer utsatt kanske när man är utomlands.
Innan man börjar fundera på hur man ska göra med pengarna på plats så måste man ju boka själva resan. Och jag frågade Mattias Nyman på flygresor.se hur priserna ser ut jämfört med förra året.
Ja, det här ser ju ganska bra ut skulle jag säga för oss som konsumenter. Det är lite svårt att veta exakt vad priserna kommer att hamna för sommarsemestern när de bokas i sommar. Men om man tittar på de priser som har sökts på i maj och jämför med förra året, då ser det ut som priserna har gått ner med ungefär 10-15% på de här 10 toppdestinationerna som vi har, de 10 största länderna. Sen är det alltid så att när man närmar sig avresedag så har priserna en tendens att gå upp. Men det är jämförbara siffror med förra året som tyder på det här.
Då kan man ju lätt bli lite förvirrad om man tittar på statistikmyndigheten SCBs siffror. För enligt dem så ökade ju priserna på flygresor kraftigt under april. 25% högre låg de i april i år jämfört med april förra året enligt SCB. Hur ska man förstå det där då, att det verkar diffa så mycket mellan dina siffror och deras?
Jag vet inte riktigt hur de har gjort sin analys. Men det är ju lite knepigt det här med att priserna varierar när det närmar sig avresa. Så att om man till exempel tittar på resor som ligger väldigt långt fram i tiden så är de dyra i början. Och jämför man det med resor från förra året som har sökts närmare in på avresan då priserna var lägre, då kan man ju komma fram till att priserna har ökat. Så att det är lite så här, det är lite knepigt att jämföra så här priser. Man måste jämföra äpplen med äpplen och inte äpplen med päron. Och i april så var det ju, det ser vi också, det var inte samma dipp i priserna som vi ser i maj. Mm. Men det blir intressant att se vad de kommer fram till i majanalysen.
Ja, precis. Det dröjer ju några veckor till då, ja, innan vi vet. Men om man tittar på det du ser i alla fall, och ni har ju ganska mycket data, så ser det ut som att priserna har gått ner.
Ja, det är det som vi kan se. Men vi kan ju inte spå in i framtiden, så att vi vet inte vad priserna för sommarsemester i juli kommer att landa om man bokar dem i juli. Vi kan se vad priserna var i maj om man bokade i maj för resa i juli. Och då är de lägre, definitivt, än vad de var för ett år sedan. Mm. Det råder inget tvivel om.
Det där med priser är lite mer komplicerat än man kan tro. Enligt SCBs senaste siffror så har flygpriserna utrikes alltså gått upp rejält jämfört med i fjol. Och bland annat TUI har också höjt priserna på sina paketresor med hotell. Så här säger Diane Martinez Valencia som är kommunikationsansvarig där.
Priserna för hotell, de sätts mycket tidigare innan säsongen har börjat. Vilket gör att sånt som valutaeffekt och kostnadsökningar på destinationerna påverkar priserna.
Det är inte helt lätt det här med prissättning på resor, Viggo.
Alltså förr i tiden så fanns det ju en katalog, så stod priset där, och då kunde SCB och de som granskade priserna skriva upp priset. Idag så är ju priserna sätts ju dynamiskt, så att det började liksom regna väldigt mycket en vecka. Då går ju priserna upp för att då ökar efterfrågan, och så skiner solen och då går priserna ner, och så säger Donald Trump någonting dumt, och sen händer det en jordbävning i Turkiet. Det är extremt komplex materia, och jag har pratat med resebranschen och Riksbanken om, för att Riksbanken anklagar då, eller om det är SCB, att resebranschen får vara inflationsdrivande. Men det är dynamisk prissättning, så att det är en väldigt volatil marknad, som professor Leif G.W. Persson skulle säga. Så att har man tur så prickar man rätt, har man otur. Tyvärr är det ju så att det regnar en vecka, då ökar det här behovet på att någon säger, men nu måste vi boka resan.
Mm. Ja, den där sista minuten-effekten finns inte riktigt längre.
Det finns sista minuten-effekt också, men där kan man, efter pandemin så skruvade researrangörerna och flygbolagen ner kapaciteten, så att det är alltså färre plan i luften. Sen har då återhämtningen av flyget i Sverige har varit sämre än i typ resten av Europa, så att det är fortfarande färre flygplanstolar ute på marknaden, och det gör ju naturligtvis att priset går upp.
På tal då om resor och priser, i veckan presenterade regeringens Arlanda-utredare, den tidigare finansmarknadsministern Peter Norman, sina slutsatser. Och den viktigaste är att det är för dyrt att ta sig till Arlanda kollektivt.
Ja, det skulle jag påstå. Dels är det en stor nackdel, och dels är det, gör vi ingenting så kommer E4 att totalt korkas igen. Den är redan idag igenkorkad vid vissa tidpunkter. Så att det är mycket man kan göra, tycker jag, eller borde göra, för att både med piska och morot se till att fler åker kollektivt till Arlanda.
Han tycker att man bland annat ska ta bort den stationsavgift som finns för Arlanda central. Det skulle sänka priset på en pendeltågsresa från Stockholm från 190 kronor till 43 kronor, alltså samma pris som i resten av Stockholmsområdet.
Om man åker till Märsta, som är lika långt, då kostar det 43 jämfört med 190. Vi tycker det är orimligt. Det är inte rimligt att straffbeskatta de som åker till Arlanda. Det är ju väldigt mycket arbetspendlare till exempel.
Peter Norman vill också att fler fjärrtåg ska stanna vid Arlanda.
Vi tycker också att det vore rimligt om fler tåg söderifrån, till exempel X2000 från Norrköping, Linköping, inte har Stockholm som slutstation utan fortsätter på Arlandabanan, kan stanna vid Arlanda station och sen istället ha Uppsala station som slutstation.
Som det idag så har Arlanda Express, som körs av A-Train och som delvis ägs av den kinesiska staten, ensamrätt på att köra Arlandabanan mellan Stockholm och Arlanda. Andra bolag måste betala en avgift. Viggo, du var ju där och lyssnade när Peter Norman drog sina slutsatser här. Vad sades mer?
Nej, men alltså jag räknar ju snabbt ut att A-Trains förmodade, de har satt monopol som säkras fram till 2050, och då var det 4 miljoner passagerare gånger 147 kronor. Det blev 15 miljarder kronor. Det är alltså vad A-Train, det är deras vinst som de får. Den här stationsavgiften har de ju naturligtvis lagt som vinsten, så att det är ju de pengarna som svenska staten måste hosta upp till kinesiska staten för att det här ska gå. Om man jämför dem med Danmark, där har man ju använt Öresundsbrons pengarna till att bygga ny infrastruktur, och den infrastruktur som är runt Kastrup, ja men där finns det både en tunnelbana som man kan åka, den kostar 40 kronor, och det finns pendeltåg, och alla tåg i hela Skåne och hela Själland är sammanknutna och forsar igenom där. Det skulle kunna vara så i Sverige också om de på 80-talet hade fattat smarta beslut.
Å andra sidan,
Utsläppen måste ju minska i världen, det är ju ett faktum. Så för klimatets skull vore det inte bra om svenskarna flyger mindre?
Jag tycker inte att det vore bra om svenskarna flyger mindre, för att liksom, vi behöver en global transportmedel, och den anden har man släppt ut ur flaskan för jättelänge sedan. Och det enda som kommer hända då, det är att fattiga människor har inte råd att flyga, men rika människor kommer fortsätta flyga. Och det ser vi till exempel på Bromma flygplats, som är ett reservat nu för de är privatjet. Och man borde, om man ska göra någonting som man vill göra, då kan man förbjuda privatjet, för det är det som släpper ut absolut mest per passagerare. Men Temple Ryanair har ju skapat en arbetsmarknad i hela Europa, som det är oerhört viktig tillväxtmotor i Europa för att det ska fungera. Och 10% av världens BNP består av turism, och för fattiga länder så är det helt avgörande. Ta Kanarieöarna, om det kom turister dit, ja, det skulle ju bara vara en bit av Sahara.
Moa, Finansinspektionen arbetar ju inte med klimatfrågor på just resområdet, men ni har ändå en strategi kring hållbar finanssektor och mål kring olika hållbarhetsfrågor. Har du någon tanke kring det här?
Ja, men det har ju skett en hel del kring hållbarhetsbegreppet på finansmarknadsområdet bara de senaste åren. Och ett sådant exempel är ju att hur man ser på vapen som hållbar investering eller inte. Tidigare så var ju det kanske inte då att anse vara hållbarhet, men här har det ju skett ett skifte på marknaden. Och likadant så kanske andra typer av hållbarhetsvärderingar har lyfts upp mer på senare tid, inte minst det är ju även, det är inte bara hållbar som klimat, utan det är ju också sociala och styrningsfrågor. Och då kanske de här sociala och styrningsfrågorna kanske blir lite mer aktuella, inte minst här. Vi pratar om USA och att många kanske backar från att åka dit. Även det ser man ju på finansmarknaden, att under den mest stökiga perioden så var det ju många som valde att lämna fonder med stora exponeringar mot USA till exempel, om man sålde av sina amerikanska aktier. Så att det finns ju en medvetenhet kring de här frågorna, men det har ju skiftat lite grann då.
Ja, för som sagt, det flygskambegreppet har man ju inte så mycket om längre. Märker du också av det att just klimat och miljö har blivit mindre fokus?
Nej, alltså människor är nog överlag fortsatt intresserade av att investera i gröna fonder. Men det har nog också blivit mer fokus på de här andra bitarna, så att man vill liksom vara medveten i sina investeringar.
Det här var Ekonomiekot Extra. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på det lilla hjärtat där och på pushnotissymbolen bredvid, så missar du inte när det kommer nya avsnitt. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra Moa Langemark från Finansinspektionen och journalist Viggo Kavling. Hej då!
Nytt avsnitt varje fredags eftermiddag vid 3-tiden av Ekonomiekot Extra. Det är lördag, Sveriges Radio P1, klockan är 12.
Att jag aldrig har gått vidare från något överhuvudtaget. Min inre organisation består numera av tiotals olycksplatser där olika traumatiserade versioner av mig, den yngsta 5 år gammal och den äldsta 34, är febrilt sysselsatta med att gå snävare. Varje dag när teet är klart ringer jag i en liten klocka för att påkalla deras uppmärksamhet. Under 20 minuter äter de smörgås och läser korsord och samtalar lite med mig och varandra innan de sätter på sig hjälmarna och knäskydden igen och beger sig tillbaka till sina respektive smärtpunkter.
Sist ut den här veckan med juni månadsdiktare i P1, Isabella Nilsson, blev en dikt från hennes nya bok Tomhet och ömhet, utgiven i vår på förlaget Ellerströms. Efter dikten hörde vi Prelude av Max Agnas, och det var Max Agnas trio som spelade. Har du missat några av de dikter Isabella Nilsson läste i veckan, så kan du söka upp dem i appen Sveriges Radio Play eller på Dagens Dikts hemsida, där du kan lyssna på dem så många gånger du vill, upp till ett år. Dikt och musik finns kvar i 30 dagar.
Så ska vi ut och påta i jorden igen, över till Pernilla Månsson-Kolt och John Taylor.
Kolla här, John. Mm. Jag brukar samla dem här under den här brädan.
Aha, det är som du har i grönsakslandet.
Ja.
Eller det dukade bordet, som jag kallar det för mördarsniglar. För att här finns allting vad de vill äta och allting som vi att de inte vill äta.
Mm, exakt.
Och de går på allt när de hänger på salladsbladen och ligger där äckliga. Uff, nej. Det är inte kul alltså. Är det någonting sämre än tanken på mördarsnigelsläm på ett salladsblad som man ska stoppa in i munnen? Då vet jag inte vad det är.
Ha, usch, jag håller helt med.
Och nu har man förstått att de kommer från Frankrike och inte Spanien. Så nu kan vi skylla på fransmännen istället för spanjörerna.
Så du menar att nu ska de heta fransk skogssnigel och inte spansk?
Nej, för att det korrekta namnet sedan 2001 är mördarsnigel. Och den heter Arion vulgaris på latinska.
Ett mycket vulgärt namn skulle man kunna säga. Och som ni har förstått, det är det vi ska prata om idag. Trädgårdens fiende nummer ett, mördarsnigel. Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio.
Men kan man säga några skador? Jag upplever oftast att man inte säger skadorna förrän hela växten har ätits upp.
Nej, jag håller med. Jag kan säga att där borta där jag har jordgubbsplantorna, där vet jag att det är en planta som är kaläten. Den finns inte längre. Men jag tror faktiskt att det är typ det enda hittills i år.
Okej.
Som den har käkat upp.
För att i min trädgård, de går alltid på sallat och spenat och de hänger där från bladen vid midsommar. Det är inte kul alltså.
Nej, håller helt med.
Men jag upplever att deras favoritmat egentligen det är ju unga småplantor av ettåriga blommor och grönsaker som man kan få köpt. Så tagetes till exempel, eller dahlia, och sen sallat och kål och spenat. Allt bladgrönt i princip.
Mm.
Perennerna är ganska välskyddade för det mesta, tycker jag.
Ja.
Men när jag tänker på ibland, tänker på daglilje och klippstånds och
ja,
rosenflockel och stjärnflocka.
Och jag skulle säga funkia. Jag har ju jättemycket sån tråkig grön hosta. Den brukar vara uppäten. Men titta på den i år. Den är faktiskt inte så farligt än. Peppa, peppa, ta i trä.
Men du, ja. Man måste vara ute tidigt för att bekämpa dem.
Mm.
Om man tänker på hur många ägg de har.
Mm. Räkna på det. Men hur vet man när det är dags då? För de gömmer sig ju väldigt väl. Man hittar dem ju inte när man liksom ska ut och leta efter dem.
Det finns ju några knep.
Okej.
Så till exempel, man ska självklart observera hela tiden. Det är lite disciplin som man behöver. Det är ju ingen lek det här.
Nej.
Så vi måste ta mördarsniglar på allvar, tycker
ja.
Jag. För att politikerna, de kommer inte göra någonting. Vi Nej. Måste ta hand om det här själv. Vi vanliga människor.
Du låter som en general. Alltså lite militärisk.
Korporal var det högsta jag kom i militären. Men i alla fall. Man vet att till exempel när myrorna börjar krypa in i min kolonistuga i typ mars-april, då börjar mördarsniglarna sätta igång också. Jag ser dem krypandes bland All right. krokarna. Man vet att vitsipporna vid deras blomning, mördarsniglarna är aktiv. Jag har sett dem där ute i naturen. Och det är klart att det blir tillräckligt varmt och det är en signal för att de börjar leta efter mat, nya blad som kommer upp.
Oh, när du säger mat, vet du vad jag tänker då? Kaffe och kaka. Vad
Nej, men
säger
vad trevligt.
Du?
Då byter vi ämnet.
Oh, har du bakat?
Nej, jag har inte bakat. Det vore att ljuga och vi vill inte gärna ljuga i det här programmet. God kaka. Kolakaka.
Den är väldigt god och torr.
Mm.
Du vet att jag vill gärna ha torra kakor.
Ja, men den är också seg. Och du vet att jag gillar sega kakor.
Mm.
Och så är det lite salt på toppen.
Jo, jag bara känner saltet nu.
Mm. Jättegott. Bra det är vår producent som har bakat. Anna Landelius. Supergoda var de.
Mm.
Du, mördarsnigeln nu då. Den har ju funnits väldigt, väldigt, väldigt många år egentligen. Och dök väl upp i Helsingborg och därefter utanför Göteborg, Askim, tror jag, bara på 70-talet.
Och sen har de rört sig liksom norrut. Man riktigt ser hur de har tagit sig upp på motorvägen hela vägen norrut. Ända upp till Skellefteå har jag hört. Och vissa år så är det ju hur många som helst. Andra år är de nästan bara liksom